Den som hade tillfälle att för prick 46 år sedan idag vara vid Bergshammars kyrka hade kunnat få se en 19-årig brud och en 25-årig brudgum. Hon var av fin kvalitet och han var väl något av en slyngel. Jag kan säga så här, de ser ungefär likadana ut idag. Detta var inte någon slags inledning, det här var ett detta var något helt annat som inte har att göra med Guds ord på något sätt, utan kunde inte motstå frestelsen och säga så. Jag skulle vilja stanna inför ett sammanhang i Romarbrevet i kapitel 5. Jag har tänkt lite på min tidigare förkunnelse här, och det har jag gjort med en viss självkritik, erkänner jag då. Min bön idag, det har fått vara att få komma med någonting enkelt. Och med den bönen då, om att få ägna den här stunden åt någonting som är enkelt, så har jag då hamnat i Romarbrevet. Jag fick ett personligt förhållande till just Romarbrevet redan när jag var ung, va? Och det som jag tog till mig ur Romarbrevet, det har ju då varit, kan vi säga, det har varit en stor del utav grunden i mitt eget liv som en Jesu lärjunge. Och det vill ju vi vara. Vi vill ju vara Jesu lärjungar. Men det har lagt en grund i mitt liv där, i Romarbrevet. Den här undervisningen som möter oss där, Paulus resonerande omkring människans upprättande i sitt förhållande till Gud, och de slutsatser som han kommer fram till, och de andliga sanningar som han serverar i just Romarbrevet, det är nästan, tycker jag, det är nästan att det svindlar för oss ibland när vi läser. Det kan ju tänkas att någon av oss har kanske lite dålig samvete över sitt bibelläsande och tycker kanske att det är lite sporadiskt och sådär. Men jag har ett meddelande idag från min uppdragsgivare att vi ska inte ha dåligt samvete, utan är det så får vi börja om. Och då börjar vi gärna med Romarbrevet, och så ser vi vad det står där i. I avslutningen på Romarbrevet så står det så här: honom som förmår styrka er enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Om vi börjar om utan dåligt samvete och tar itu med Romarbrevet, då tror jag då kan vi få uppleva en förnyelse när det gäller just honom som förmår att styrka oss. Vi vet vem det är då. Jag har känt när jag har förberett mig inför det här, så jag har känt att det blir att skrapa lite på ytan ändå. Romarbrevet är ju ett oerhört dokument faktiskt. Det är ju bland det tyngsta som finns, tycker jag, i Bibeln, va? Det mest mäktiga. Det finns livsförvandlande sanningar som Paulus serverar i Romarbrevet. Och det är inte så här att jag känner så när jag läser Romarbrevet. Jag kommer ju inte helskinnad igenom, utan det är så väldigt kraftfullt. Men det är inte meningen att vi ska komma helskinnade igenom när vi läser just Romarbrevet som vi ska ägna oss åt idag. Utan jag tror att Gud vill att vi ska låta oss förvandlas genom detta märkliga dokument, Romarbrevet. Det är ju som det står i Hebreerbrevet om Guds ord. Det är levande och verksamt. Det gör någonting med oss när vi läser. Det har en verkan i oss som inte finns någon annanstans. Det är ett märkligt ord, Guds eget ord. Romarbrevet 5 och från vers 12 ska jag läsa. i Jesu namn. Det är ett märkligt stycke där som jag ska läsa. Jag ska ta det lugnt så att vi inte missar någonting. Romarbrevet 5:12. Då läser vi så här. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. Redan före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över de som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse som Adams. Och Adam motsvarar honom som skulle komma, men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus, och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande, men nåden följde på mångas överträdelser och innebar ett frikännande. Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denna ände, så ska nu istället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så ska en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större, men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Det är inte så här att det är intressant egentligen att tala om synden, men ibland så kommer man in på sådana bibelsammanhang. Synden, det är något gåtfullt och mörkt. Det är inte så enkelt. Det är inte så enkelt att beskriva. Vi tänker oss ofta kanske att det rör sig om olika gärningar som människor gör sig skyldiga till. Gärningar som är av mer klandervärt slag då. Att ljuga, bedra, kanske att leva ett allmänt utsvävande liv så här. Jag skrev för ett antal år sedan som en del då i ett pågående samtal med en väldigt god vän, som då är en förträfflig person men som är ateist. Och jag skrev till honom något om synd, inte därför att jag ville beskylla honom på något sätt, utan därför att han hade frågat mig, ja men vad är det nu då, vad är synd för någonting? Och då skrev jag så här, för att se vad ni tycker om det. Det är länge sedan jag skrev det här, men jag skrev så här till honom: synd är inget lätt begrepp. Min framställning haltar säkert. Som jag ser det är alla syndare och kommer alltid att vara det. Den brist och svaghet i karaktären vi alla brottas med kommer vi alltid att ha. Förhoppningsvis finns även en strävan hos oss att bli bättre människor. Bibeln är ju rättvis i det att den framställer alla som syndare och i lika hög grad beroende av någon slags försoning om vi vill upprätta något förhållande till Gud. Gamla testamentet framställer en rad handlingar som synd, det vet jag. Och jag vet också att en del av detta betraktas som svårsmält. Det är för en del ateister och kanske en del andra också. En del i gamla testamentet är kanske lite svårsmält. Vi har också i kristendomens historia, som du så riktigt påpekar, en rad handlingar och olika livsmönster som betraktas som synd. Det senare kanske kan förklaras av tidigare kristnas vilja att ta avstånd från omgivningens sätt att leva. Dryckenskap, spel, ett utsvävande liv på olika sätt, att det betraktas nog fortfarande som oförenligt med ett kristet liv. Det skrev jag då för, ja, det kan säkert vara 10, 12, 13 år sedan någonting. Va? Men hur är det då med synden? Texten lyfter fram Adam som den som då, genom vilken honom, alltså genom Adam, kom synden in då i världen. Inte bara hos honom då och Eva, de första människorna, utan den gjorde entré på något sätt i världen. Och genom det så kom också döden in. Förgängelsen kom in i människosläktet. Därför och fick fotfäste, därför att alla syndade på ett eller annat sätt. Det där förtjänar nog ett eget bibelstudium. Det ska vi inte ge oss in på idag. Men så är det ju då. Och Paulus, som skriver så här, detta som vi har läst nu, så skriver han så här: alla dog genom en endas överträdelse. Det är Adam man pratar om alltså. Och han talar om detta som följderna av en enda mans synd. Det fick ju oerhörda konsekvenser, det som Adam och Eva. Nu är det så här att Paulus, han gör inte Eva skyldig för det här, utan han lägger det här på Adam. Adam har ansvar, det här menar han på. Följderna av en enda mans synd, säger han att det här var, va? Och han, som vi har läst också, att det var en enda mans överträdelse, Adam då, som betydde att synden fick herravälde i människosläktet. En enda människas olydnad gjorde alla till syndare. Domen följde på vad han, alltså Adam, ensam hade gjort och blev fällande. Och texten, den nämner också lagen, det vill säga budorden. Det här är alltså, det är något oerhört som kom in alltså i människosläktet genom Adam, genom en enda människas olydnad, genom en endas överträdelse. Och där kan vi fundera på om det var Guds tanke att han skulle uppenbara synden i människosläktet. Vi läste också förut här att redan före lagen fanns synd i världen. Så synden fanns då på något sätt. Och sen så nämner texten lagen också. Budorden. Det kan man ju få höra någon gång ibland, att ja, men det är ju någonting. Det ska, om vi lever efter det så är allting bra. Så är allting bra. Vi har ju budorden. Vi lever efter det. Ja, men då är väl allting bra. Men det var ju det att om människan kunde ha uppfyllt lagen, de här budorden, då skulle det inte finnas någon synd. Men så blev det ju inte, va? Därför människan förmådde inte det, va? Utan vad Paulus säger, och det säger han i kapitel 3 i Romarbrevet, det ser ni när ni läser igenom Romarbrevet sen, så säger han så här: lagen kan bara ge insikt om synd. Detta var vad Gud förmedlade till människan genom att han uppenbarade lagen, att gav dem lagen. Han gav människan insikt om synd. Synden fanns innan Gud genom lagen då uppenbarade vad som var synd. Va? Och det handlar inte då om mer eller mindre klandervärda gärningar, utan om en makt som behärskar människan på något sätt. Va? Inte bara sådana som vi kan se som lever ett uppenbart syndaliv. Det finns sådana människor som lever ett sådant liv så att man nästan blir förskräckt. Och då kan man tänka sig, ja, det här är en människa då som är behärskad utav syndens makt. Men det kan se ut på ett annat sätt också. Det kan vara människor då som lever ett socialt fläckfritt liv. Men jag menar, de är också fångar av det här, såvida de inte har gjort upp sin sak med Gud. Va? Så att detta är ju vad Romarbrevet säger om synden. Va? Det är ett kompromisslöst brev det här. Jag tycker ju om det. Jag gillar det. Det kanske är för att jag själv har svårt att kompromissa. Men Paulus, han säger det. Alla har syndat, säger han. Alla har gått miste om härligheten från Gud. Va? Någonting har herraväldet i våra liv, och det är Gud eller det är syndens makt. Och så är människans ställning till dess att något annat börjar gälla. Men så är det. Detta är på något sätt, detta är en av de absoluta oförhandlingsbara sanningar som möter oss. Va? Så ser det ut. Så är människans liv till dess att något annat börjar gälla. Va? Detta var alltså synden när jag försökte säga någonting om nu. Men nu nämner Romarbrevet också någonting som kallas för nåd. Och det är ju något helt annat. Nåden alltså. Det finns alltså mot den här syndens makt och kraft som vill behärska människan, så finns det ett botemedel. Va? Och det är nåd. Va? Detta talar Paulus om också, det som vi har läst. Va? Han säger så här bland annat. Va? Paulus säger att vi kan då få del, vi som enskilda människor, vi kan få del av någonting som han kallar Guds överflödande nåd. Som då bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Guds överflödande nåd. Och överflöd, att någonting är överflödande, det vet ni vad det är. Det behöver inte jag förklara för er. Men så är Guds nåd, va? När den är verksam. Den är överflödande, va? Och han säger så här också, Paulus. Nu ska istället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva få herravälde tack vare en enda Jesus Kristus. Och han säger så här också. Nåden följde på mångas överträdelser och innebar ett frikännande. Kommer ni ihåg att jag läste det alldeles nyss? I det här långa sammanhanget som jag börjar med. Och sen säger han så här också. En endast rättfärdiga gärning har lett till frikännande och liv för alla människor. En endast rättfärdiga gärning. Det är märkligt det här som Paulus ägnar det här, just det här avsnittet åt, att han ställer upp Adam här och han ställer upp Jesus här. Och så förklarar han för oss vad som är skillnaden. Han säger, detta hände alltså, detta kom in i människosläktet genom någonting som Adam gjorde, va? Men följderna av det tar Jesus hand om, va? Så det finns alltså, det finns ett botemedel här, va? En endast lydnad, säger han, ska göra alla rättfärdiga. Alltså säger Paulus så här, va? På samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska nåden härska och föra till evigt liv genom Jesus Kristus. Det var alltså synden som jag började med. Detta var nåden. Sen talar Paulus också om någonting. Är ni vakna? Tycker ni att det är intressant? Jag ska säga precis som det var. Jag tyckte det var så jobbigt i morse med tanke på att jag skulle säga att jag kunde inte äta frukost i morse. Jag tyckte det här. Jag hade någon slags vånda över det här. Det borde man ju inte behöva ha när det är Guds ord. Men det kan ju bli så ändå. Det kanske inte ni har upplevt. Ni har väl aldrig någon vånda. Men jag hade det i morse. Jag tyckte det var jobbigt. Men i alla fall, det finns någonting som Paulus talar om som heter rättfärdighet. Alltså synd, nåd och så rättfärdighet. Evangeliets huvudbudskap, som jag ser det, kanske ni ser det också, det är det här. Ett förbund mellan Gud och den enskilda människan kan upprättas. Det tror jag. Det är evangeliums kärna, va? Det är det som evangelium säger. Sen säger evangeliet oerhört mycket mer, va? Men själva grundinnehållet, det är detta. Det finns ett förbund som kan komma till stånd mellan Gud och den enskilda människan. Och detta är ju oerhört, alltså. Detta är ju fantastiskt. Gud som så oerhört skiljer sig. Visserligen är vi skapade på något sätt till Guds avbild. Men om vi betraktar oss själva och sen betraktar och funderar över vad Bibeln säger om Gud, då måste vi tänka så här, men hur kan en gemenskap upprättas mellan två parter som är så oerhört olika varandra, som där den ena parten är fullkomlig och den andra parten inte har något att bidra med. Va? Men så är det, va. Evangeliets huvudbudskap, alltså. En gemenskap kan upprättas där synden inte finns kvar som ett hinder. Synden, det vet vi, den kommer ju alltid att finnas kvar så länge jorden består, så länge mänskligheten består. Men alltså, evangelium säger att en gemenskap mellan Gud och människa kan upprättas på det sättet att synden inte längre finns kvar som ett hinder. Det är ju märkligt. Men detta är vad Paulus skriver i Romarbrevet. Ni fattar det, att jag är fascinerad över just Romarbrevet. Va? Han talar om någonting, det gör han i kapitel 8. Han talar om någonting som han kallar för lagens krav på rättfärdighet. Och han skriver till i Kolosserbrevet, så använder han bilden av ett skuldebrev som belastar människan med lagens krav. Men när Gud har lagt fram lagen, va? Det har han gjort inte därför att vi ska titta på den och så där, utan det har han gjort, dels har han gjort den för att uppenbara synden, men han har också gjort det därför att den ska uppfyllas. Lagen som Mose hade med sig ner från berg, den ska uppfyllas. Det var Guds tanke, va. Men vi står där och kan inte det, va. Men tanken är att den ska uppfyllas. Och för att en verklig gemenskap mellan Gud och människa ska kunna upprättas, då måste synden, den måste undanröjas på något sätt. Den måste bort på något sätt mellan Gud och människa. Och om vi tar del av Paulus undervisning, det kan ni titta på sen. Det står i tredje kapitlet här i Romarbrevet. Så är den möjlighet som erbjuds människan, det är Guds nåd. Nämligen det att skulden som människan har, du och jag, det är ändå så, va? Det finns på något sätt en brist hos oss. Paulus talar om att det är en skuld som människan har, va? Den måste undanröjas. Nämligen och genom Guds nåd, alltså. Det betyder alltså att människan kan bli då rättfärdig utan att ha förtjänat det. Och detta är ju vad nåd är. Nåd, det är då att befrias från skuld utan att ha förtjänat det. Den som kommer i den situationen, exempelvis i rättsliga sammanhang, att man behöver be om nåd, det behöver man bara göra om det är så att man har en överträdelse som inte går att sona på något sätt, va? Man är fullständigt skyldig, finns inget förmildrande. Då är på något sätt enda utvägen det är att vädja om nåd, va? Det är inte så här, då pekar man inte på någonting förmildrande. Och för oss människor finns det ingenting sånt att peka på, utan vårt hopp, det är Guds nåd. Och ändå så finns lagens krav på rättfärdighet. Det finns kvar, va? Och det Gud har bestämt, det måste uppfyllas. Adam var ohörsam mot Gud. En enda människas olydnad gjorde alla till syndare. Men när det gäller Jesus, en endas lydnad ska göra alla rättfärdiga. Så människans räddning, det är då inte hennes egen rättfärdighet, utan en annans rättfärdighet. En annans rättfärdighet. Lagen som Gud ändå ville, den ska uppfyllas. Och det är så att den uppfylls i människans ställe av någon annan. En som inte är full med synd och brist av människan, utan en som är utan brist och utan synd. Nu vet ni vem jag menar när jag säger så här. Det är Jesus det frågan. Paulus, han fortsätter då i kapitel 6 med att slå fast att syndens lön är döden. Och det betyder att fastän lagen har uppfyllts, så måste någon dö ändå för de synder som människosläktet har samlat på sig. Så är det. Lagen skulle uppfyllas. Det är helt klart, alltså. Den gav oss insikt om synd, men vi förmådde inte uppfylla, men den skulle uppfyllas. Och den uppfylls av någon annan som vinner som kommer här som en rättfärdighet och erbjuder oss, som inte är vår utan en annans rättfärdighet. Vi läser också i Romarbrevet 5, så står det så här: Kristus dog för alla gudlösa när tiden var inne. Det vill säga i alla gudlösa ställe. I alla de som levde utan Gud. Alla de som var syndare. I alla deras ställe då. Och detta, säger Paulus också, det är Gud som bevisar sin kärlek till oss. Och det gör han genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Detta säger Paulus då i Romarbrevet. Om det är så att Romarbrevet är sant, då är detta någonting som gäller, va? Någon har uppfyllt hela lagen i ditt och mitt ställe, va? Någon har tagit det straff på sig som egentligen var vårt. Det betyder att det här skuldebrevet som Paulus talar om, det har som belastade oss på något sätt, va? Som låg där, alltså som ett det här ska du uppfylla, den att du ska uppfylla det här. Men det kunde inte du, Lennart, va? Men då blev det så istället att det drogs ett streck över det, va? Så det gäller inte längre, va? Ett streck har dragits över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Lagens krav på rättfärdighet har alltså uppfyllts hos oss. Hos dig och mig. Dig. Så är det, va? I och med vad Jesus har gjort då, va? Så menar Paulus, då har lagens krav på rättfärdighet, den har uppfyllts hos oss. Det betyder då att synden som var ett hinder för oss att få uppleva gemenskap med Gud, den är borta. Jag sa tidigare då att botemedlet var jag för människan i hennes situation, det är alltså så att säga iklädd Kristus, delaktig i vad Kristus har gjort, kan alltså människan träda fram inför Gud med den fulla rättfärdighet som Jesus har vunnit. Det här är Romarbrevets budskap. Människan, det sa jag tidigare, om en full gemenskap mellan Gud och människa skulle vara möjlig, då måste människan på något sätt att i Guds ögon betraktas eller befinnas vara rättfärdig. Det finns en märklig mening i Romarbrevet 11. Det står så här att Gud har gjort alla till olydnadens fångar med alla de konsekvenser det finns för oss alla, för att kunna förbarma sig över alla. Så Gud uppenbarar inte synden genom lagen, därför att vi skulle stå där bara utan att kunna göra någonting, utan tanken hos Gud var att han skulle förbarma sig över oss. Man brukar säga att det finns en massa frågor som man kan få när man går i söndagsskolan, som söndagsskolläraren ställer, och det finns ett jättebra svar på nästan alla de frågorna. Vad kan det vara för någonting? Jesus. Det är svaret på nästan alla frågor som söndagsskolläraren ställer. Det är Jesus. Och det är så, Jesus, han är själva svaret på människans sökande efter en väg till gemenskap med Gud. Jesus är svaret. Det är Jesus. Jesus har gjort det möjligt. Jesus har gjort allt möjligt för oss. Jesus, han har röjt bort det där som stod mellan oss och Gud. Han har tagit undan det. Det där som belastade oss, som på något sätt som inte vi själva klarar av att ta itu med. Han har liksom dragit ett streck över, han har rivit det så här bara. Romarbrevet 3:21. Ska vi ta, nu är jag på väg mot avslutningen. Det känner ni på er nu. Vi har talat om synden, vi kan säga, ja, jag har sagt någonting om synden, jag har sagt, försökt säga någonting om nåden, och jag har försökt säga någonting om rättfärdigheten. Det finns en del utav rättfärdigheten som Paulus också lyfter fram, och det är en rättfärdighet som kommer genom tro. Och då säger Paulus här, eller Guds ord säger i Romarbrevet 3:21: nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeten har vittnat om, en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus. Jag har en känsla av att detta kan vara svårt att fullt ut ta till sig. Det ligger på något sätt, tror jag, i människans natur att ändå försöka då, även om det är så här att rättfärdighet inte är någonting som vi vinner själva, utan det rättfärdighet har att göra med vår tro, så vill vi ändå på något sätt kanske söka efter något fromhetskapital hos oss själva och tänka sig att detta borde väl ändå räknas in på något sätt när Gud bedömer det, när Gud betraktar oss. Men det är inte så, va? Utan den rättfärdighet som Gud vill se hos oss, den enda rättfärdighet som Gud egentligen godkänner, det är den rättfärdighet som kommer av att vi tror. Vägen till gemenskap med Gud, som Paulus talar om, har jag skrivit här nu, den är alltså knuten till Jesus, och genom honom då, genom Jesus, har en annan rättfärdighet uppenbarats. Han säger så här också längre ner i det kapitlet, att Gud har låtit Jesu blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Och sen står det också, han vill lära, och sen, nej, det står inte så, men det är jag som säger då, Gud vill lära oss något om sin egen rättfärdighet. Och det här tycker jag, det här har jag stavat på många gånger, att Gud vill att vi ska förstå någonting om hans egen rättfärdighet. Och det står i vers 26 i Romarbrevet 3, så står det så här, att han ville visa sin rättfärdighet, nämligen detta, att han, Gud alltså, Gud är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Gud gör den rättfärdig som tror på Jesus. Här behövs ju ingen egen rättfärdighet. Här behövs ett botfärdigt sinne, va? Här behövs att människan kommer till insikt om sitt behov av försoning, att människan kommer till insikt om sin synd, att människan tar sin tillflykt till det Gud har uppenbarat genom Jesus Kristus. Så säger Paulus så här, han gör den rättfärdig som tror på Jesus. Visst är det märkligt det här, va? Men detta är vad Paulus säger. Du och jag, vi kommer ju aldrig att ha någonting som vi kan peka på egentligen, som kvalificerar oss till någon slags gemenskap med Gud. Det kommer aldrig att bli så för oss. Vi kommer alltid till korta. Men det har inte Gud förväntat sig heller. Han har inte det. Utan Gud har ju gjort allting klart för oss. Kapitel 8, Romarbrevet, då säger Paulus här, det som lagen inte kunde göra, alltså åstadkomma någon slags hållbar rättfärdighet hos oss, det gjorde Gud. Alltså det som lagen inte kunde göra, det gjorde Gud. Och det vi inte kunde göra, det gjorde Gud. Vi närmar oss på något sätt det största som rimligtvis kan förverkligas i en människas liv. Det största som vi kan få uppleva som människor. Vi ska läsa det innan till Romarbrevet 4 och 5. En bit in i den versen så står det så här. Vi kan läsa förresten, det är ganska intressant. Vi kan läsa vers 4 och vers 5. Så står det så här, och detta har att göra med det som jag har talat om. Den som har gärningar att peka på. Det kanske finns sådana som tycker att de har det, va? De får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Så är det. Vi får vår tro räknad som rättfärdighet. Huvudbudskapet i evangelium, det är detta att ett förbund kan komma till stånd mellan Gud och den enskilda människan. Och det här är svaret alltså som jag tycker vi kommer fram till när vi läser Guds ord, och särskilt när vi läser i Romarbrevet, alltså att iklädda den rättfärdighet som kommer av tron på Jesus Kristus, så kan du och jag, om det är så att det är vår vilja och önskan, så kan vi träda fram inför Gud i full frimodighet. Det som fanns som hindrade oss, det är borta. Det är undanröjt. Vår egen rättfärdighet räckte inte till, men det fanns en annan rättfärdighet. Det offer som, det straff som skulle drabba oss egentligen, en annan lät sig själv drabbas utav det. Ja. Tycker ni att jag krånglar till det? Eller var det begripligt det? Ja, min uppmaning, den står kvar från det jag sa alldeles i början här. Har du känt att du varit lite väl sporadisk i ditt bibelläsande, men ge dig in i Romarbrevet och läs det långsamt, så ska vi se. Det finns ju sådana skatter. Det finns läkedom där inne. Det finns sån uppmuntran. Det finns själva grundstenarna som en människas gemenskap med Gud vila på. De finns i Romarbrevet. Det är underbart alltså. Romarbrevet är underbart. Hela Bibeln är underbart, men Romarbrevet får ett särskilt grepp om oss, tror jag, när vi läser. Jag tror att det var till och med det här som Luther fröjdades över också när han läste Romarbrevet och kom på det, att det fanns en rättfärdighet som inte har med sakrament att göra, utan som har med människans tro att göra. Människans tro. Tron på Jesus, kära vänner, det är svaret. Det är själva medlet. Det är botemedlet alltså. För varje människa. Var det än är. Tron på Jesus. Den enkla tron på Jesus. Den enkla tron på evangelium. Den enkla tron på vad Jesus har gjort. Den enkla tron på en fullbordad försoning. Den enkla tron på en annan rättfärdighet som Gud erbjuder oss. Som blir vår. Som gör att vi behöver på något sätt inte stå med huvudet nedböjt, utan vi kan vara frimodiga och träda fram inför Gud. Så säger jag, amen där. Så ber vi en kort bön. Kära Jesus, vi tackar dig för ditt eget ord, Herre. Vi tackar dig för att det är levande och verksamt. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att ditt ord är sant. Vi tackar dig, Herre Jesus, för de sanningar som vi får bygga våra liv på. Herre, jag personligen, Herre, jag tackar dig för att du en gång, Herre, inspirerade Paulus till att skriva såna märkliga, gåtfulla sanningar, Herre, som ligger bortom vår fattningsförmåga, men som vi ändå på något sätt kan ta till oss, Herre. Jesus, tack för rättfärdigheten genom tron, Herre. Tack för en rättfärdighet, Jesus Kristus, som du har vunnit åt oss, Herre. Jesus, Herre, tack att du har utplånat synden på det sättet, Herre, att vi kan träda fram, Herre, utan att behöva frukta, Jesus. Att du har avvänt det straff som egentligen var vårt, Herre, Jesus, genom att du tog det på dig själv, Herre, Jesus, Jesus. Vera dig om din välsignelse för var och en av oss, Herre. Du som känner våra hjärtan och sinnen, Herre. Du som vet vad som rör sig i vår tankevärld. Jesus Kristus, vi överlåter oss åt dig. Vi överlåter oss, Herre Jesus, åt dig och din heliga andes verkan i våra liv, Herre. Jesus. Och vi ber, Herre, om nåd, Herre, att på rätt sätt kunna vila på de sanningar, Herre, som du har uppenbarat i ditt eget ord, Herre. I Jesu namn. Amen.
Somehow.